Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och
Mattias.
Fan, vad kul att du kunde komma idag.
Ja, visst var det.
Det är väl roligt ändå.
Ja, men det tycker jag också. Ja. Mm, och detsamma får jag säga.
Ja, men och det är som en återföljande tång här, men är det på väg ut igen i håret?
Nej, nej. Jag vill bara inte vill ha upp liksom snagget.
Nej.
Men det kommer aldrig bli mer en mullet om vi säger så.
Nej, okej. Okay, för nu börjar den se ut lite som backhoppingsbacken,
ja,
i Falun.
Nej, mitt hår växer så sjukt lite fort. Men nej, ja. Nu ska jag bara ha... Jag vill ha en vanlig frissa, men i 20 års tid så har jag liksom haft upprakade nacken och sidbena.
Mm. Mm.
Och det känner jag.
Du är färdig med det?
Ja, i alla fall för en stund.
Ja, ja.
Och jag ser som jag har så mycket hår. Det är inte alla män i min ålder som har så här mycket hår.
Nej.
Jag har obegränsat med hår.
Year of plenty.
Ja.
Ja. Hörru du, hur är läget då? Vi bortser från håret.
Ja, men det är jättebra. Jag har precis varit i London.
Ja.
En vecka. Och haft det toppen.
Ja.
Och sen är det så skönt nu för att min fru och jag har lite olika sätt att se på resande. För att hon har alltid, när vi är ute och reser, så vill hon gå till sevärdheter. Och sevärdheter är bland det värsta jag vet. Alltså jag klarar inte av tanken på att vara på en sevärdhet.
Men varför är de inte värda att se då? Det ligger väl i ordets natur att man står där och det här var värt.
Ja, nej. För att det har man ju sett dem överallt. Och vill man se en sevärdhet ordentligt, då kan man ju sätta på YouTube eller någonting.
Tower Bridge liksom.
Du kan ju få all info om Tower Bridge. Och sen slipper du köa och titta på det. Du slipper massa folk. Och du slipper också betala pengar för att gå upp i något torn som det är precis meningslöst. Så det har jag alltid tyckt. Men varje gång när vi har åkt någonstans tillsammans, då har kanske barnen varit med. Och då har det varit viktigt för Malin att man ska gå och titta på sevärdheter. Men nu har vi varit i London, vi var där utan barn och vi var där, nu är de så stora. Men då hade vi en deal att det blir inga sevärdheter.
Du hade satt ner foten, låter som.
Jag hade satt ner foten.
Jag
sätter gärna ner foten. Jag var ju under en lydig man, en lycklig man. Men vi var helt överens innan att det blir inga sevärdheter.
Och så var det.
Så blev det.
Du såg inget sevärt överhuvudtaget.
Nej, och det är ju fantastiskt vad man kan få mys och gå runt och bara flanera in. Men vi råkade faktiskt, vi hängde i Notting Hill-delen av London. Och då råkade vi, givetvis, jag tror Malin hade planerat, då råkade vi gå förbi den här blå dörren såklart. Och då fick vi stanna till, men det var inga där förutom vi. Det var något par till som stod och tog.
Då så det är inte som att du var så panik när du kommer upp fram och ser vad det var. Nej,
men bara inte
det. Akropolis, vänd dig om.
Ja, men jag var i Prag också för bara några veckor sedan.
Ja,
innan det. Och då var det ju, då ska jag säga, vi ska gå till Karlsbron, vi ska se den astronomiska uret. Ju mer känd sevärdhet, desto jävligare blir det. För det blir mer folk, kostar mer pengar.
Men då måste jag fråga, finns det inget ställe att åka till i världen? Då har det ändå känt så här vill jag. Alltså, du vet, kan man ta sig till Kairo och sen bara så här, skit i pyramiderna. Alltså, så här, finns det inget...
Jag hade aldrig åkt till Kairo.
Nej, jag vet, inte jag heller. Men liksom, New York, alltså, jag vet inte, men finns det något där du känt så här, fan, det här är lite stort ändå?
Ja, men jag har ju varit, ja, men i New York till exempel, då har jag ju varit där med Malin. Och då har jag ju åkat ut för de där grejerna. För att åka...
Jo, men det är som där du har propsat på, fast nej, jag vill åka upp.
Nej, finns ingen sevärdighet jag har missat.
Nej.
Eller som jag skulle ha tyckt.
Ingenstans att, oj, i världen som du tänker så här.
Det finns ingenting. För det har jag sett på, jag tycker ju om Taj Mahal. Jag tycker om kinesiska muren. Men det ser jag ju på, en bra dokumentär där någon sån här Mattias Klum har fotat. Liksom.
Det låter som min morfar när man skulle ta en fika. Nej, kaffe har vi hemma.
Nej, men då får man ju se allt. Men alltså nu på tal om resa här. Vi måste släppa in våra gäster.
Ja, det ska vi göra.
Nu får du nog tjatat om det, detta. Mm. Alltså hej, och Kristina alltså, är tillbaka.
Ja.
Det är fantastiskt. Och sen har vi Günther. Kristina Sahlberg och Günther Mårer. En varm applåd. Alltså, det är ju
ja,
just det. Vi kan lägga på efteråt kanske.
Nej, men jag, vet du vad, det har jag faktiskt sagt till redigeringen att det kanske är dags att feta
men
upp våran applåd. Men sen
det.
Har vi inte gjort det i alla fall. Den är fortfarande lite
ynklig.
Jag tror
vi gjorde det när Petter, vår fina producent. Jag tror han tyckte om att greja lite. Så hade vi också poddade vi med någon sån här Kommer du ihåg att det fanns den apparat där du tyckte var så kul, det fanns ljudeffekter. Ja,
man kan tycka att
trycka på. Ja, just det, de där. Ja.
Men det var vi duktiga att höll oss ifrån. Annars hade vi
ja, det var du med som inte kunde låta
som bli. Inte kunde låta bli lite.
Ja, men nu måste jag fråga. Vi börjar här. Vi har ju två eminenta gäster som sagt. Mm. Men vi måste börja med en av er. För sen har ni ju gemensamma saker vi ska snacka om.
Men vi tar damerna först, va?
Damerna först, Kristina. Mm. Ja. På tal om sevärdheter. Jag följer dig på sociala medier.
Ja.
Och då är det ju så att du har varit ute och rest.
Ja, precis.
Men det var inte mycket sevärdheter, det var mer klättra och gå.
Ja, det var ju en sevärdhet som var liksom målet. Och det var ju världens högsta berg då, Mount Everest. Sen så fick jag frågan, vi gick ju till base camp. Jag fick ju frågan, om du ändå ska dit, varför går du inte upp på toppen? Men det har jag ju lärt mig nu att det gör man kanske inte om man är en normal människa. Och det är ganska dyrt att ta lång tid. Men som sagt, vi gick till Everest Base Camp och det var det absolut vidrigaste jag har gjort i hela mitt liv.
Men hur började det? Hur kommer man på?
Jag har ju aldrig vandrat, aldrig varit uppe på ett berg och blev ju inte övertalad men intalad av en kollega som skulle. Ja. Så det tog ungefär ett år för honom att övertala mig och sen tänkte jag, ja, jag behöver göra något annorlunda, något nytt, någon utmaning, liksom, fysisk utmaning också. Så jag tränade ju skitmycket tycker jag själv och det var gränsfall att jag klarade det fysiskt. Mm. Det var så jävla tufft alltså.
Men är det inte lite grann som det här med vad säger man, när saker ökar, vad heter det? Oh, hjälp mig nu.
Exponentiellt.
Är det inte så också med basecamp?
Tog ni det på den beskrivningen? Fan, jag var helt.
Ja, det är så smarta människor.
Ja, äntligen. Ja, fan, ta med dem när vi ska quizsa ikväll istället.
Ja, just
det. Med mig.
Precis. Ja. Mm. Eller kanske de som poddkompisar.
Ja.
Mm. Nej, jag kommer inte heller på det. Men ja, exponentiellt. Är det inte lite grann så att basecamp, det är inte som att du har gått, om du har gått halvvägs dit, det är inte så att det är klart där, utan då det blir det svårare och svårare och svårare.
Det blir svårare och svårare på grund av att du mår sämre och sämre för att höjden blir hög. Jag tänkte ju så här, jag kommer inte påverka så mycket av den här höjden. Men det gjorde vi faktiskt alla, men jag var väl en av de som påverkades mest.
Hur märkte du det då?
Jag fick ju sjuk migrän som inte gick över. Och sen blev vi alla risiga i magen, förkylda och snurriga alltså. Och sen svårt att andas, svårt att syresätta kroppen. Så att jag kunde inte hitta mitt, där vi skulle sova. Jag kunde inte hitta toaletten. Alltså jag blev liksom snurrig på grund av låg syresättning.
Men du fick ju en sevärdighet i alla fall.
Ja, det var helt gudomligt. Alltså det var så vackert och det var så coolt att utsätta sig för det här också. Och hela gruppen klarade faktiskt. Vi hade en kille som var 72 också med oss. Så att det var skitkul. Ja,
fantastiskt gjort att ta en sån utmaning.
Ja, det var...
Men kände du när det var klart så här, nu nästa gång tar jag hela berget? Eller liksom?
Nej, jag tänkte aldrig mer. Men nu har jag lagt sig lite, så nu är jag lite sugen på att göra något nytt. Men inte så högt. Problematiken var för tuff tycker jag.
Nu blir det Mariannegraven istället.
Ja, lite
eller?
Så.
Ja, just det, man kan gå åt andra hållet. Ja. Åka neråt. Ja. Günther, har du bestigit några berg?
Ja, Värsjöbacken gjorde jag här för inte allt för länge sedan här i somras. Ja. Ja. Utan syrgas. Det gick bra.
Men med bärare och
hela
grejer.
Hela familjen. Ja,
barn kallas
de. Vad heter de?
Kärpas.
Ja, man hade lite barn som fick bära kaffetermosen och ryggsäcken. Men det gick bra och jag tror att jag kommer att gör det igen.
Ja. Mm. Men basecamp på...
Nej, det är ju häftigt. Alltså, det lockar.
Gör det?
Ja, när Kristina berättar.
För du är ju lite adrenalintokig får man väl
jo,
påstå.
Jo, så det kan det nog. Allt som är extremt gillar jag. Så att, varför inte?
Ja, för Mattias kan jag säga att här, nu har inte jag kollat ordentligt på siffrorna hur mycket smör som produceras i Småland på ett genomsnittligt år, men oavsett vad den siffran är så räcker inte det för att få Mattias att göra basecamp på.
Nej, det...
inte för allt smör i Småland, det är bara nej.
Nej, men inte det där superextremt. Jag vet inte, man skulle bli utmanad. Jag kan gå igång på utmaningar såklart, men nej, inte när man utsätts. Nej, det tror jag inte. Men jag skulle gärna dra någon sån här alpsväng, men inte gå så att man mår dåligt. Jag vill nog komma upp på toppen, få en jäger.
Men man kanske, man kanske till och med måste ligga i tält, vet du.
Ja.
Men det är inga problem att gå 30 000 steg om dagen för det är mysigt. Men gå upp på de
bara
här nivåerna.
Det.
Nej, bara slipper se. Jag kan se dem på håll. Men Günther, alltså, du har ju inte varit med i våran podd tidigare.
Nej.
Och det har du har varit en sån här ständig gäst på våran vita tavla. Nu är det i och för sig ett Excel-ark. Men ändå, så här, det vore så coolt. Sen blev det ju slag i saken eftersom du och Kristina har skrivit en bok. Men
du sitter med Göran Persson.
Ja just det, Göran Persson.
Det är så. Mm.
Men vad är hisspitchen för om dig själv?
Ja, varför har vi haft dig på vår
måste bara uppdatera lyssnarna för de som kanske inte vet.
Nej, men jag har ju fått ett epitet på senare år som lockar till nyfikenhet. Sveriges snålaste person. Mm. Jag gillar ju hellre att säga Sveriges mest ekonomiska person.
Ja, eller... snåla människor brukar ju gilla att kalla det för någonting annat.
Jo, men eller så säga Sveriges snålaste miljonär för att distansera sig. För att det finns väldigt många som tvingas leva väldigt snålt för att överhuvudtaget få ihop det. Och det blir närmast provocerande om jag ska sitta i olika medier och förklara hur man lever snålt. Mm. Jag vet att väldigt många har det tuffare. Men jag har ju inte alls tufft.
Men lever ändå snålt?
Men lever snålt. Ja. För jag har märkt att jag blir inte lycklig. Jag prövade på ganska tidigt att göra de där pojkdrömmarna. Så första Ferrarin hade jag när jag var 21 år gammal. En GTO Pininfarina, en 308. Alltså magiskt. Oj. Men då började jag inse också vad händer i kroppen och vad händer i hjärnan vid den där typen av extrem konsumtion som närmar sig den ultimata drömmen. Mm. Och det är att vi bara förflyttar den. Vi förflyttar den högre och högre upp. Och det där är ju en viktig drivkraft. Det är det som har fört världen framåt, att vi aldrig blir nöjda. För om vi blev nöjda, då skulle vi till slut bara luta oss tillbaka och säga, nej, men det är bra som det är. Mm. Och så slutar vi börja fundera över hur man kan lösa nästa problem och nästa och jobba hårdare. Och då skulle den ekonomiska utvecklingen, den materiella standarden i världen avta kraftigt. Men jag lärde mig ganska snabbt då att det är också en stor frihet att bara ställa sig vid sidan av det här ekonomiska ekorrhjulet som bara snurrar och snurrar. Och sen så kunna bygga upp en frihetsbuffert som sen har gett mig friheter att göra val som de flesta aldrig kommer att kunna ha möjligheten att välja. Och allting har sin grund i mitt sparsamma levande.
Men känner du någonsin att det är svårt att...
Det var en jävla bra hispish. Det var svårt att säga emot.
Ja, jag vet. Det var därför jag bara lät det ligga. Jag ska inte låta snålisen komma undan så lätt. Men alltså, jag tänker till exempel för mig är det så här, när jag flyger så flyger jag de billiga biljetterna. Jag tar inte bolag som jag tycker har oetiska regler.
Du flyger alltså?
Men jag flyger, det gör jag absolut. Mm. Jag är i Spanien en hel del bland annat, där jag bor inte bor här och sådana saker. Och jag cyklar i skitlångt, så att jag flyger absolut. Poängen är bara att jag har inte gått över till de här finare biljetterna. Därför att jag tänker så här, om jag väl börjar flyga business class eller liksom vad det kan vara för uppgraderingar där, då kommer jag att lida desto mer nästa gång. Så att det liksom, jag vågar inte gå dit förrän jag är garanterad att jag aldrig mer kommer behöva flytta bak i flygplanet. Mm. Är du med på vad jag menar? Och så tänker jag, hur är det om man har kört Ferrari och sen är man så här, fan vad Dacia ändå känns billigt. Alltså finns det ingen så här, om man har blivit champagne-samlare och går tillbaka till Californian White, har du ingen sån här, får inte kisa någonstans liksom?
Jo, men det är så med alla vanor som vi bryter. Och vanor som tillför adrenalin eller olika typer av tillfredsställelse och som vi bryter kommer omedelbart att ge en känsla av förlust och att vi saknar någonting och att vårt liv har blivit sämre. Men sen är det ju så med vanor att vi kan etablera nya vanor. Beroende på hur komplext det är, desto längre tid tar det att etablera den där vanan. Men när jag tittar på forskning så säger det mesta att under 100 dagar så kan du nästan skapa vilken ny typ av vana som helst. Vissa vanor kan du skapa på bara några dagar. Och jag har ett bra exempel från en annan värld, och det är ju träning. Och nu pratar vi så här 30 000 steg i London. Jag vägde 112 kilo för 4 år sedan. Och så bestämde jag mig, 112, det vill man inte se på vågen, det är någon typ av alarmsignal i det där. Och så bestämde jag mig för att nu ska jag fokusera på att göra allt som går för att minska i vikt och jag ska aldrig bli svettig. Det är grundkravet. Och då är promenader det enda som återstår i princip. Om man inte ska lägga sig på operationsbritsen, men det kostar pengar. Mm. Så då gick jag ungefär 20 000 steg per dag och ersatte måltider med soppor och tappade 30 kilo på 14 månader. Mm. Och jag förändrade ju hela mitt liv. Jag tog bort den där goda ölen som jag vanligtvis alltid vill ha. Jag tog bort den goda maten, den goda snacksen och ersatte det. Och det tog kanske en eller två veckor för mig att etablera den nya vanan. Men sen någon dag när jag slarvade så mådde jag dåligt över att jag inte hade gjort det som var min nya vana. Så jag hade etablerat ett nytt beteende. Och så är det inom allt här i livet. Vi kan förändra alla våra beteenden och förflytta våra referensramar och bli tillfredsställda för mindre. Och det bästa sättet att bli lycklig här på jorden är att ständigt ha låga förväntningar. Mm. För att då är sannolikheten ganska hög att de kommer att överträffas. Det värsta som finns, det är ju om vi skulle åka iväg på en resa till exempel och ha skruvat upp förväntningarna till max. Att kunna leverera på de förväntningarna, det är närmast omöjligt. Och det är därför vi nästan alla talar om framtiden, även i nuet. Och det där finns det också rätt mycket forskning kopplat till. Men när vi sitter med vårt, om vi tar då grabbgäng, om vi nu pratar, grabbarna har kommit iväg på första resan på 2 år och åkt ner till Spanien och sitter nu och äter tapas och dricker en god Rioja. Vad är det första vi säger? Jo, men då börjar vi landa i, det här borde vi göra oftare. Alltså varför gör vi inte det här oftare? Nästa år, då ska vi. Men här och nu då? Njut av det här. Men vi befinner oss hela tiden i framtiden. Mm. Och fokusera på det som komma skall. Nästa version, nästa gång. Och det där kan man lära sig att tygla genom att träna upp nya typer av vanor. Så att jag har ju vanor som de flesta andra skulle tycka är erbarmliga. Men jag har vant mig vid det. Och därför så kan jag med ganska små medel få kickar som andra behöver rätt mycket för att åstadkomma.
Kristina, nu har ju du hängt en hel del med Günther här.
Ja.
Hur extrema vanor har han? Och hur snål är han?
Hur snål är han?
Nej, men ni kände inte varandra jättebra sen
innan. Nej, vi hade ju träffats och sådär. Så att jag var ju också inställd på att han var benämnd som Sveriges snålaste person. Men jag tänkte att det är väl lite så här hans grej för att få med det och sådär.
Lite så här att han kör fram i en rostig Volvo men sen står en Porsche i garaget.
Men lite så. Mm. Men jag lärde mig väl ganska snabbt att du har ju faktiskt ganska många liksom snåla då, eller sparsamma beteenden, extrema som jag inte har. När vi började skriva boken så dels var det en del tips som inte kom med, som var rätt extrema. Som...
Kan du ge ett exempel på vad tänkte du så här, nej men inte det här går inte.
Jag vet inte om du vill berätta om den mest.
Berätta när vi ändå är här nu då. Ja. Kan inte du dra hispitchen på boken då, Kristina? Mm. Och sen så kommer vi tillbaka till vad
det som kom med. Vad blev för bok?
Ja, precis.
Nej, men, vad har det blivit för bok?
Men vi tyckte att det är ju otroligt tuffa tider och vi vet ju att många som har det tufft redan är duktiga på att spara, men det finns ju så otroligt många olika små saker man kan göra. Så att vi tyckte att vi skriver en bok om det här och försöker hjälpa folk att liksom ta tag i sin ekonomi och klara sådana här tuffa tider lite bättre. Och när vi började skriva så märkte vi ju att jag hade ju en mycket, vad ska vi säga, högre nivå, vi ska inte säga högt och lågt, men mina spartips kunde ju inte liksom göra en ännu värre eller ännu hårdare grej på.
Det var inte en spartips vissa lägen, tyckte jag.
Nej, precis. Så att, även fast jag tycker jag är otroligt ekonomisk och snål ibland, så är ju Günther faktiskt ett steg mer. Så att det var en väldigt bra kombo.
Och vad kom boken att heta, bara? Så att för den som eventuellt inte har plockat upp den redan.
Spara pengar. Ja, så att det är enkelt.
Och spara pengar, experternas 323 bästa tips.
Exakt.
Och det brukar alla fråga, varför blev det 323? Ja, vi tänkte väl först 100, sen blev det 200 och sen blev det 300, sen blev det typ 365, sen blev jag refuserad på väldigt många spartips.
Och då gör de där refuseringarna
mellan 23 och 65 är det ju då uppenbarligen 42 tips som vi inte
Kristina, våga nu.
Ja, den jag tycker är bäst, det blev ju en som heter liksom kör optimal hastighet som vi har, att man kan spara bensin och sånt, men där hade ju inte liksom ett extra take som vi kände att det nästan lagligt också inte gick att ha med.
Nej, men vi skrev också att det är sannolikt ett beteende som kommer leda till att du döms för vårdslöshet i trafik.
Och vilket beteende var detta?
Nej, men det handlar ju om att försöka hitta den högsta trailen på motorvägen och så lägga sig provocerande nära. Alltså vi pratar inte 40-50 centimeter utan helst av allt 30 centimeter för att kunna ligga i suget. Och är man orolig, men investera i sådana fall i fyrpunktsbälte. Köp en hjälm. Teckna en överdriven försäkring både på ditt liv och på bilen. Men du kommer kunna sänka bränsleförbrukningen mer än 50% genom att bara ligga i luftsuget bakom en stor lastbil.
Men det där har du säkert räknat på, men du måste ju åka bra många milen då innan fyrpunktsbältena och de här grejerna
betalar. Ja, men det där kan man köpa begagnat på skrot också. Du vet,
en gammal folkracebil.
Det finns ju ingenting som man känner sig så trygg med som att ligga 30 cm bakom en långtradare med begagnade bälten som man har köpt på en skrot.
Och tänka, nej, men jag ligger här bakom långtradare.
Nu sparar vi fyra spänn här.
På småvägar när jag åker till landet, när det är mycket vilt, då brukar jag faktiskt ligga mig nära. Men det är ju mer för att smäller det så slipper jag.
Nej, jag ligger jättegärna bakom långtradare av den anledningen att det är precis. De plöjer ju iväg.
Men det är bra till. Vad har vi något mer? Det här är ju roligt att höra.
Vad hade vi för något? Alltså jag vet inte om den kom med, men vi pratade ju mycket om att panta burkar och sånt där. Och då pratade vi om plastpåsar, just det. Det var ju plastpåseskatten också, hur man ska göra med det här med att köpa. Och då hade ju du en, jag tror inte den kom med, men att man kunde ju hämta. Det är mycket plastpåsar och papperspåsar just vid panten, så man kan ju hämta påsar där. Så
någon annans kladdiga gamla...
Exakt, så slipper man överhuvudtaget betala för det.
Det här är ungefär lika troligt som att du skulle göra basecamp på Mount Everest.
Ja, det som är så roligt är att när du berättar det här, det som en annan skulle kunna tycka är lite pinsamt, då sitter ju Gud
där. Han sitter nöjd.
Han är
så nöjd. Jag har inte sett det. Alltså, det mest nöjda...
Ja. Man har knäckt koden.
Ja. Men hur det är egentligen då? Eftersom som vi sa, fördomen skulle ju vara att du gör så här, men sen står Porsche i garaget. Jag känner igen mig så mycket som du ändå berättade, för jag tycker också att jag har gjort en resa med till exempel boende. Jag bodde i en stor villa i Nyköping och sen bestämde jag för att flytta till Stockholm för typ 7-8 år sedan. Och då var jag så här naivt löjlig och bara så här, jag kan inte ha trångt runt mig. Var vi då, vi köpte en stor vind, jättelyxig. Men där kände jag ju mig så här, det blev inte roligare, det blev inte bättre. Precis som du sa kanske med Ferrari, det här var en annan grej. Men då downsizade vi ner rejält till en ganska liten trea. Och jädra vad jag trivs där. Alltså det känns så otroligt mycket skönare. Särskilt om man är på landet och vet att man sitter och betalar en massa pengar för en stor lägenhet som man ändå inte är i. Och jag kan känna igen mig i fler grejer, absolut sådär. Men jag kan ändå känna att vissa lyxgrejer är jag så jävla nöjd över ändå. Det, Charlie och jag till exempel, när vi, 9 av 10 gånger vi umgås, då går vi ut och käkar riktigt gott och köper riktigt dyrt vin. Men det gör vi inte så ofta i och för sig, för då skulle du inte hålla. Men har du några sådana... Ja, men vad fan, alltså det här att unna sig för
eller har bara, du pett mer att gå ut
om man bara tänker på att ligga 30 cm en långtrader hela tiden, då blir ju inte det heller.
Nej, och
man måste hitta den här balansen liksom.
Och det blir lite orättvist, för det blir mycket lättare för mig eftersom jag har haft ett arbete och jag har en rad uppdrag som ger mig massa fördelar i form av fina middagar och inramningar och resor tillsammans med styrelser. Så att jag får rätt mycket av det i relation till arbetet. Jo, men sen gör jag väldigt mycket tillsammans med min respektive. Så när vi åker iväg på resor så gör jag det gärna tillsammans, även när det är yrkesmässiga resor. Och så tar jag kostnaden för henne. Sen är hon intresserad av mitt liv och få vara en del av det. Så att hon var med på en stor radioterapi, alltså för strålning, mässa i San Diego här i höstas. Och det är ju fantastiskt att få tillbringa tid tillsammans, få uppleva saker men samtidigt också arbeta men få en inramning som är magisk. Jag älskar det. Hon gör inte det riktigt lika mycket som jag.
Nej, men för det kan ju vara att hon säger så här, jag måste få lite sol på mig, låt oss åka på en härlig semester. Och du säger, vad bra, vi tar strålningsmässan i San Diego, för dit kommer
där
det
är
gratis.
Sol. Och där är det sol.
Ja, och där, det kommer att stråla både in och ute. Det är bara, det är bara att köra. Du är aldrig att du får så här, men vad fan du, hallå, här, nu bokar jag om Mallorca så får du bara åka med och vara tyst.
Jo, liksom. Det har hänt en gång de senaste 6 åren. Då åkte vi till Thailand.
Ja.
Det var roligt.
Ja.
Men det var väldigt ovanligt. Då åkte vi tillsammans med min bästa vän och det paret. Och då upplevde vi samma resa. Vi bodde på samma ställen nästan alla nätter. Men jag hade ju ett helt annat ekonomiskt beteende. Och jag tror att jag kom ifrån den resan till en fjärdedel av kostnaden. Mm. Mot vad han betalade.
Mm.
Och det gjorde ju mig väldigt glad och stolt. Men då står jag i hotellreceptionen varje morgon för att förhandla, kommer vi få stanna ytterligare en natt? Och sen så gäller det att prata med chefen. Och det funkade alla nätter utom 2. Då fick vi flytta ut. Men då hade jag redan ett andra alternativ. I det här fallet så var det en billig bungalow med typ någon frigolitsäng. Och sen var det en trebent hund utanför som skällde hela natten. Jag tror aldrig jag fått så mycket utskällning. När man går från en hideaway-villa, femstjärnigt vid havet, inhägnat med egen pool.
Men varför jag ska fatta, för handlar du, för du hade inte boka mer än en.
Nej, det blir billigare om man tar sista minuten, har de en med en över.
Ja, och har de ett ledigt rum, eller i det här fallet då en ledig villa. Och då, du vet ju vad det kostar att få någon att flytta ut, att göra en fullständig städning. Och när det är femstjärnigt, då ska det ju vara med upplagda rosmönster och skriva hälsningar med namn på sängen. Det gör man ju inte när man väl har flyttat in. Så det förenar med väldigt höga kostnader.
Men njuter du när du går in i hotellrummet att det är de här små duttarna och fixarna och sådär?
Ja, för att jag inte har betalat ett pris som motsvarar det jag
får. Du njuter för att du inte har betalat för det, vad det skulle ha kostat.
Ja, men du tänker inte att det finns en risk att din fru kommer hem sönderstressad av att hon inte vet var hon ska sova, snarare än att komma hem utvilad, och därmed har du betalt 20 000 för något som inte uppnådde sitt syfte.
Jo, det
finns ju en risk att detta är faktiskt det man på riktigt skulle kalla för dumsnål. Hela syftet med att vila upp sig försvann ju för att ni skulle dundra runt på frigolitsängar och trebenta hundar och bara spara 20 kronor.
Men för mig så är det ju...
Det är ingen terapisoffa, men det borde du boka, tycker jag.
Och det där är ett problem, för att det är en stress för mig att göra dåliga affärer. Så att det är det mest stressande. Så skulle jag åka iväg på en semester och betala fullpris och ha bokat allting ett halvår i förväg, det skulle verkligen stressa mig.
Det skulle inte
mig.
Njuta då?
Nej, men jag har verkligen gjort en riktigt, riktigt dålig affär. Och då skulle jag gå runt och våndas. Det är samma sak om jag går ut och äter en middag, och det har hänt vid något eller några tillfällen att vi har gått ut och jag ska betala privat, jag bjuder min respektive, och förväntningarna är så högt uppskruvade. Om jag ska betala 2500 för en avsmakningsmeny på det fina stället och så vin ovanpå det. Det är väldigt, väldigt sällan som mina förväntningar överträffas. Däremot om jag är på så här, Pub Anchor, hårdrockställe, och beställer en oxfilépasta. Det finns ju inte en oxfilébit i den där pastan med gräddsås. Och så kostar den 149 kronor på kvällen. Alltså det behövs inte mycket för att överträffa förväntningarna. När du pressar 149
spänn. Jag känner inte igen mig alls. Det är som att jag möter med min mamma. Kan säga om min kostym är fin eller inte förrän hon har hört vad den har kostat. Den kan inte bara vara fin, utan det måste vara... Men vad har du betalat då?
Stiger skönheten med priset? Eller hur?
Nej, men tvärtom, för eftersom hon kan inte... Hon frågar henne så här, tycker du den är snygg? Så här, vad betalar du för den? Ja, men om du skiter i vad jag betalar för den, liksom, tycker du att den är snygg? Jag kan inte bedöma det om jag inte vet vad den kostar. Nej. För att allting sätts... Mm. Och jag är inte här för att sätta dit dig på något sätt, men hur jag tänker är att det låter fattigt att hela tiden, alltså att jag tänker att du är mycket mer upptagen med pengar och liksom ser kostnader överallt, medan jag kanske inte ser dem på samma sätt. Och det är också ett pris att betala. Därför kan jag vara, eller liksom, jag läste boken, var ju några typer som så här, bra, det tar jag direkt, och några var som så här, fast jag... Hela poängen med att jag gör en ordentlig runda med försäkringar och banken är för att jag ska slippa liksom stanna taxin 300 meter bort och gå det sista för att spara 12. Alltså, det är ju hela poängen. Att om jag åker till Thailand på halva priset, då lär jag ju vilja stanna dubbelt så länge. Hela idén är ju inte den som har mest pengar när han dör vinner, utan den som upplevde mest. Och då blir det ofta att tycka att pengarna står i vägen. Då blir jag så här, när du och jag går på restaurang. Vi skulle inte komma dit att vi skulle ta in notan och sen sitta och vara så här: ja, Mattias, du tog förrätt, men jag vill minnas att jag tog en öl med dig i baren innan. Alltså så här, vad är det? Hans pengar är mina pengar, vi poddar ihop, vi käkar ihop, vi bara delar den där rakt av. Jag bryr mig inte ens om vad det kostar. Liksom.
Ja, och det ska vara tydlig med, om vi är i en sån situation, nej, då kommer jag sannolikt ta mer än de flesta andra. Mm. Men jag försätter mig ganska sällan i de situationerna. Ja. Då bjuder jag hellre hem folk och så bjuder jag friskt hemma. Och sen har vi karaokeanläggning och festar till det rejält hemma. För man vet att det blir en tiondel av kostnaden jämfört med om vi skulle gå ut.
Det är så fascinerande, men det jag verkligen känner, alltså det har vi pratat mycket om i podden, men det som gör att jag nästan tappar det, för jag är också sådär, jag är en dålig affär, jag skiter lite i, alltså det jag kan känna igen mig, jag blir tokig när jag är en dålig affär, och det spelar egentligen ingen roll hur mycket pengar det är, om det är lite eller mycket, jag bara blir, och det ultimata, det är ju en p-bot eller att slänga mat. De två grejerna, då är jag benägen att gå ut i skogen med en avsågad.
Ja, då är jag hela dagen förstörd.
Ja, alltså, jag blir tjurfärdig om jag får en bebot eller mat som har gått ut. Och just det här, jag dricker mjölk som är flera dagar gammal, det gör mig ingenting. Men just kött till exempel, om det har blivit så. Eller, min dotter,
när de börjar krypa över tallriken så här, då är det
nej, men min dotter är väldigt mycket, eftersom vi är så mycket på landet och dottern bor fortfarande hemma, så hon är ofta där. Och det har ju blivit, jag kan ju bli vansinnig alltså när hon har köpt saker och så måste man slänga det för att det är helt enkelt för dåligt. Man riskerar att bli sjuk om man äter. Så på den nivån är jag med. Men ändå, jag måste bara ändå fråga, vad är din lilla Porsche då? För någonstans så du njuter ju, du har ju uppenbarligen gått ställt och är miljonär. Säkert mångmiljonär kan jag tänka mig. Han nickar här bara.
Vad ska de till?
Har du ingen sån här liten som du ändå så här njuter av att du, förutom att bara tänka på att göra bra affär?
Jo.
Om du ska synda lite här i kyrkan.
Nej, men det viktiga, för det har vi inte varit inne på, det är ju frågan, varför? Varför gör det där? Och för mig så handlar det om att försöka lägga alla pengar på det som skapar störst tillfredsställelse och lycka i mitt liv. Och ovanpå det så kommer en stolthetsdimension. Jag vill kunna se mina barn och förhoppningsvis även barnbarn i framtiden i ögonen och så känna så här, jag är stolt över det jag lyckades åstadkomma under den perioden som jag fick knalla runt här i ett par skor på jorden. Och då har jag upptäckt att det som ger mig den högsta tillfredsställelsen det är att få engagera mig i projekt som har en kapacitet att förändra vår framtid. Och att göra det tillsammans med människor som har kunskaper och en drivkraft och tid och engagemang att lägga på att lösa den uppgiften. Men där jag har en pusselbit som gör att du plötsligt som entreprenör får helt andra möjligheter för att jag har ett kontaktnät som nästan ingen annan entreprenör har. Jag har kapital som jag kan hjälpa till att ge en injektion. Jag kan göra förhandlingar med banken som frigör resurser och möjliggör en ökad förändringstakt. Så jag är engagerad rätt djupt i 5 stycken företag som jag annars inte hade kunnat vara engagerad i. Och att jag är på en strålterapikonferens i San Diego, det hänger samman med en ganska stark personlig drivkraft. Jag förlorade min bror i cancer. Nu har jag valt att investera ungefär en tredjedel av hela min privata ekonomi i mjukvara som har kapaciteten att helt förändra hur vi strålbehandlar. Och nu vidgar vi scopet till att innefatta fler behandlingsformer. Men att effektivisera och öka träffsäkerheten i strålningen så att vi kan få fler människor som överlever denna vidriga sjukdom. Och det där hade aldrig varit möjligt. Om ju inte jag hade gjort de där uppoffringarna innan så hade jag aldrig kunnat ta den här positionen så att jag blir relevant för entreprenören som driver bolaget. Så att jag väljs in i styrelsen och nu är en del i den gruppen som ska lösa den här uppgiften i världen.
Och det där tycker jag är fantastiskt att höra. Men risken kan jag tycka är med dem som, nu ska jag säga, är som du. Och då skulle det vara en fördom att du bara skulle vara snål eller sparsam. Men många som är väldigt sparsamma törs ju aldrig heller våga investera i saker. Min pappa till exempel, som nu inte är med oss längre, men han mot slutet, ju äldre han blev, desto mer kände han ju. Tänk om jag hade ändå skulle ha köpt den där gården. De var ju superduktiga med ekonomi, och alltså både mamma och pappa. Och jag har ju verkligen lärt mig det här med att spara, och jag tror det här med maten och allt sånt där sitter jättedjupt rotat. Men det han då inte vågade, han ångrade ju sen att han inte köpte just den där investeringarna, därför att han var så sparsam. Men där tycks ju du ha liksom... Du vågar fortfarande, du lägger pengar, men du, så länge du gör en bra affär. Liksom. Ja, eller för en bra sak.
Och det är ofta riskfyllda projekt som jag investerar i. Men jag gör det bara med människor som jag gillar att leva mitt liv tillsammans med. Och helst av allt så ska det vara personer som, även när vi har stängt styrelsemötet eller inte pratar business, så ska vi vilja hänga tillsammans. Och därför så är det en ökad sannolikhet att jag kommer investera om det är så att du råkar också ha barn som är liknande ålder, för att öka sannolikheten att mina barn kommer tycka att det är roligt att åka till er och under sommarsemestern kunna spendera ett antal dagar tillsammans. Så att för mig så är det en helhet i hela livet att kunna få engagera sig med människor som jag gillar att leka det här spelet som jag kallar livet. För det är som en lek. Vi går alla runt och leker. Och då vill man leka med dem som man har roligast med. Och sen så är vi ju alla lite tävlingsmänniskor. Och att då kunna se det i form av ett företag presterar vi bättre, leker vi bättre än de andra som leker den här leken, och sen försöka optimera och ha roligt tillsammans längs vägen. Så det är min stora behållning, och när vi gör ett stort genombrott i något av företagen som jag är engagerad i, så känner jag en större tillfredsställelse än när jag korkar upp någon jättefin flaska vin på ett styrelsemöte där bolaget betalar till och med. Jag känner inte den tillfredsställelsen, utan det är i de här genombrotten. Mm. När vi ser att nu har vi kapacitet att förändra.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit.
Ja, då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Kristina, jag måste fråga dig. Vi hade en gäst för något år sedan som sa det att mat kostar alltid lika mycket. Det är bara frågan om hur du betalar. Antingen betalar du med pengar, eller så betalar du med miljöförstörelse, eller så betalar du med barnarbete. Eller så betalar, alltså så här, det fanns en tanke om att det kostar på en viss nivå vissa saker. Mm. Är det inte likt det så också med hela livet? Vad tänker du om detta? Liksom att när vi lever snålt så kanske vi gör det på bekostnad av vår energi eller vår tid. Och sen så hur man än räknar så blir det liksom plus minus noll. Ja, det är billigare och gå än vad det är att ha busskort. Absolut. Men det är också en halvtimme om dagen jag kan spendera med mina barn, som kanske gör att jag mår bättre, som gör att jag orkar jobba 2 år till, och så har det betalat busskort. Det är inte enkelt att lista ut vad som egentligen är besparande.
Om man... Nej, och det är det verkligen. Och jag tror att det hänger ju mycket på hur man är uppväxt och vad man har för DNA, helt enkelt. Hur man sen beter sig och vad man sen tycker ger glädje i livet. Och jag tycker ofta många som säger så här, men shit vad tråkigt, ska jag göra alla de här spargrejerna bara för att ha roligare sen då, för att spara på lång sikt och sådär. Men jag säger alltid, det handlar ju om att du får koll på vad kostar vad och vad vill jag lägga mina pengar på. Vill jag betala liksom alldeles för mycket för bolånet och elavtalet och försäkringar och allt du betalar för, eller vill jag lägga några timmar för att få ner det och sen kan jag göra vad fasen jag vill och resa och ha jättekul. Så jag säger bara så här, alltså vi räknar ut att ha bil i Stockholm med allting och köra varje dag kostar kanske 70 000 om året. Är det jag vill prioritera? Tycker jag det är viktigt att köra bil varje dag? Jag gillar det liksom. Eller vill jag lägga dem på en resa eller någonting annat? Så att allt handlar om prioriteringar, tror jag. Vad gör dig glad? Och för min del med sparsamhet är ju för att jag känner mig lyckligare och trygg när jag lever själv och sådär. Jag vill liksom ha en bra buffert och spara inför framtiden. Och när jag gör det, då blir jag glad. Då mår jag bra. Det är liksom, det är min grej att bygga en trygghet. Och sen så slösar jag ju på vissa saker, men är väldigt sparsam på vissa. Så att prioriteringar, det är det handlar om. Vad som gör en glad? Alltså.
Men jag kan också tycka, och jag håller med. Och vi har ju ändå, den här podden har ju pågått i 7 år eller vad det är nu. Och vi är uppe i 360-70 avsnitt. Och man lär sig hela tiden, och det jag tycker man slås av väldigt mycket, oavsett om man kommer in på miljön och när man tittar på grejer som kan vara svårt, och det som är spännande, som jag vet att du, Kristina, har varit inne på mycket tidigare, det är ju just det här att, alltså att man ser helheten. För det är väldigt lätt att tänka så här, om man tänker miljön då, så här, jag ska åka med bilen till en återvinningsstation och släppa ner 2 burkar i metallen istället för att samla ihop. Alltså man, det behöver inte alltid vara det mest lönsamma eller det smarta för vare sig miljö eller annat. Och likadant kan jag tycka med ekonomi, att ja, man gör vissa kloka saker, men man glömmer bort den här liksom större saken. Mm. Alltså, förstår ni vad jag är ute efter lite grann? Att man duttar med fel saker för att det känns bra, men man skulle kanske istället ha vågat tänkt större.
Som mamma och pappa som jagade extrapriser hela livet, men aldrig öppnade en liksom Avanza eller Nordnet portfölj. Och högst troligen hade liksom det de hade fått i avkastning där över 40 år blivit betydligt mer än vad de där extrapriserna hade blivit. För man är så upptagen med när vi är ekonomiska. Jag spenderar en timme varenda dag med dessa reklamblad. Det finns ju någon sån där liksom, rökridå-grejen som vi tycker är högst aktuell på miljösidan. Är det verkligen cyklandet som kommer lösa det där? Eller skulle vi lägga den timmen på att göra någonting? Finns det en risk att man läser er en bok och så får man fokus på att liksom lägga bilen i friläge nedförsbackarna istället för att förhandla bolånet? Liksom, att det lilla står i vägen för det stora?
Jag tror inte det, för vi gör ju också räkneexempel på vad betyder det här spartipset. Så där vi har två dimensioner. Det ena är en tidsmässig effort. Så här, hur lång tid tar det att göra det här? Nästa, det är vilket engagemang krävs. Och där i har du det. Alltså tid och engagemang. Vad står du beredd att lägga för att få ut det här, den här summan sparande som det här tipset kan ge? Sen är ju många av spartipsen uppdelade i tre nivåer. Och där man kan säga att den första nivån i spartipset, det är att bli lite medveten och förstå och börja göra små förändringar i din vardag. Nivå nummer två, då är vi uppe på Kristinas nivå. Ja. Då är man engagerad. Så du börjar göra lite större uppoffringar. Du börjar planera för att vinna ekonomiska fördelar. Och nivå tre, ja, men då är det Günther. Och då låter du ekonomin ta över ditt liv. Mm. Och att varenda beslut är fattat på grundval av vad som är bäst ekonomiskt. Och sen får man välja. Vem är du? Vill du bli medveten? Vill du bli engagerad? Eller vill du bli galen?
Eller? Ja, men för sen är det ju också såna här enkla saker i vardagen. Som så här, man lagar mat hemma. Som du säger, det är klart att det blir mycket billigare att bjuda hem kompisar på och bjuda fint än att gå ut på krogen. Men om min dotter är hemma själv, om hon ska laga en lasagne, så kostar det ju typ mer att gå till Coop och köpa varje råvara när du räknar ihop det med vad du behöver. Liksom, eller om du ska göra en gochujang-sås eller vad det nu kan vara, spelar ingen roll på vilken nivå det är. Det är ute efter att går man ner till den lokala pizzerian och köper en lasagne, så kostar den 79 kronor kanske.
Ja, inte idag va?
Nej, men du kan köpa lunchen om du inte tar drickan. Jag har en sån, så det kostar 79 på lunchen. Man köper den då, sen stoppar man den i kylen och så värmer man den på kvällen. Det är svårt nästan att köpa råvarorna till en sån grej, om man nu inte har de här grejerna. Alltså, kanske inte det bästa exemplet, men förstår du vad jag menar? Att ibland så ser man inte skogen för alla träd, eller hur man nu ska uttrycka det.
Nej, absolut. Och det är många som tror att vara sparsam och spara och ta hand om sina pengar är liksom tråkigt, för du måste sluta med allt som du tycker är kul. Och det handlar ju faktiskt mer om att se vad är det som kostar mycket i mitt liv. Ja, det är maten, det är bolånet, det är liksom elen och sådär. Och sen så börja där, för det är inte tråkigare att ha ett bättre elavtal än ett dåligt elavtal. Det tar bara lite tid att göra det. Så att jag tror att man ser det i boken har vi ju många stora tips som är viktiga, liksom spara på lång sikt och ränta på ränta, och vi förklarar sådana saker. Sen har vi också använt dammsugarpåsen två gånger, och det var ditt tips, och jag har aldrig tänkt på det överhuvudtaget. Och dammsugarpåsar är ju framförallt knöliga att beställa, för det är så här, vad är jag har för modell, och så kommer det fel hål och så att på landet jättebra. Nu så var den faktiskt fullt, jag hade ingen ny, och det gick hur bra som helst att tömma och stoppa in igen.
Och så häller man ner lite tvättmedel i den nytömda påsen, för då får du också tvättmedelsdoft när det börjar cirkulera. Men vi hade ju något tips också, det finns en legend uppe i Östersund, så han lagar mat en gång om året. Och då gör han en chili-gryta på rotfrukter. Och då köper han rotfrukterna när det är säsong, när kvaliteten är som högst och priserna som lägst på hösten. Och sen står han och lagar mat i två veckor efter jobbet varje kväll. Och sen fryser han in i plastpåsar. Och sen har han måltider för resten av året. För han tycker inte att det är roligt att laga mat.
Inte det äta heller.
Låt som incidenttid.
Ja, det blir fruktansvärt billigt och han spar jättemycket tid. Och sen,
men känner du så här att han är en hjälte i din bok, eller känner du så här, men det där, nu har det gått över till
Jo, men han har knäckt sin kod. Ja. Och det är viktigt att förstå att alla har olika referensramar. Han tycker inte att det är roligt att laga mat, och han har inga problem att äta samma mat varje dag. Och då är det suveränt sätt att hantera den situationen på. Så han har ju verkligen knäckt det. Det skulle inte passa för alla. Men för hans del så innebär det ju sannolikt, alltså vi pratar inte dagar, vi pratar veckor veckor i besparing. Vad någon annan skulle säga, men det är det som är njutningen. Mm. Att stå där och tillsammans få laga maten. Ja, det kanske det är för vissa, för andra är det inte. Och sen så sparar han otroligt mycket pengar som man kan göra något annat för.
Men nu vill jag ha lite tips ifrån boken. Som, det låter som att vi håller på att frågasätta hela tiden, men jag har ett ifrågasättande kvar. Har du fått någon pushback? Du som har spenderat mycket tid med företagarna. Och liksom delvis, en del av de här tipsen handlar ju om att inte gynna det lokala företaget, utan göra det själv istället. Och då skulle man kunna säga att spenderar man 79 spänn på en lasagne som någon har stått och lagat nere på hörnet, det är ju inte pengar som försvinner. Det räcker ju till att jordbrukare kan odla grönsaker, det räcker till att unga människor kan få arbete i restaurangbranschen, och det snurrar ju runt någonstans. Om alla sitter på grejerna i madrassen, då får vi massa andra konstiga följder. Har du fått någon sån pushback att företagare säger,
ja,
ska de sluta handla hos mig? Liksom? Jag hjälper ju världen.
När jag var vd på Företagarna tidigare, så var det några medlemmar som faktiskt var riktigt förbannade och tyckte att när man satt i Nyhetsmorgon och tipsade om att man ska dra ner på kostnader och minska konsumtionen, vad skulle hända i samhället? Mm. Men då är det viktigt att förklara att ingen krona försvinner. Så att vi kan tidigare lägga konsumtion, det gör vi genom att låna pengar, och vi kan senare lägga konsumtion, det gör vi genom att spara. Men ingenting kommer att försvinna. Och om vi ser till Sverige från...
Men om du låser in pengarna i 30 år, då hade de kunnat snurra många varv. Nu sitter de ju stilla på ditt konto här, istället för att bli restauranger som blir jobb, som blir skolor, som blir mat, som blir restauranger, som blir jobb.
Men sen är vi väldigt noggranna med att säga att ha inte pengarna på bankkontot. Mm. Utan är det pengar du inte behöver, vilket det då sannolikt är, då ska du investera dem. Mm. Så det som händer om väldigt många gör det här, det är att finansieringskostnaderna i ekonomin kommer gå ner kopiöst. Så det kommer vara så sjukt billigt att starta företag, för det kostar ingenting med finansiering, för det finns så mycket riskvilligt kapital som ska investeras. Och det gör att det kommer kunna födas entreprenörer som med mycket lägre omsättning klarar att gå runt. Men varje krona kommer att konsumeras. Sen är frågan om det sker nu eller i framtiden. Och en viktig sak att ha med, det är att i Sverige så är inte problemet att vi har sparat för mycket. Sverige som helhet, där har skulderna gått upp 6 gånger från tidigt 2000 fram till idag. Så det reptricket, det upprepar vi inte en gång till. För gör vi det för de kommande 23 åren, då befinner vi oss i en riktigt risig situation. Och sen ska man för ärlighetens skull säga att svensk ekonomi har ju vuxit. Så justerar vi för tillväxten, så är det 3 gånger ökad skuld. Och det betyder att en genomsnittlig skuld idag, ja men det är ju egentligen 3 gånger högre ränta än vad det var år 2000. För att mängden lån är mycket större. Mm. Så säger vi att vi har boräntor på 5% idag, så ska det jämföras med 15% om det var på inledningen av 2000-talet. Tar vi inledningen av 90-talet, men då var skuldsättningen lite högre faktiskt. Inte än nu, men kring 2000, för vi minskade skuldsättningen under några år. Alla pengar kommer att användas. Vi har tidigare lagt konsumtion något fruktansvärt. Vi har tagit potential av framtidens entreprenörer, det vill säga våra barn. Och så har vi gett det till dagens och gett dem förutsättningar som egentligen inte finns, men vi har lånat av framtiden. Och någonstans så behövs en balans. Vi behöver ge lite till framtidens entreprenörer som kommer vara våra barn och barnbarn. Och då kan vi inte låna på det sättet som vi har gjort. Sen är ju det drivet av husmarknaden och lägenhetsmarknaden och de ständigt stigande priserna. Men vem tjänar pengar på det? Det är inte hushållen själva som tjänar några pengar, utan det är staten. Och det är bankerna som kan tjäna pengar på det. Ja, men då vill man ju äga det man kan. Ja, staten äger vi redan, men äg banker då i sådana fall.
Mm. Ja, men jag är helt med. Har du några mer, Kristina? Har du några mer dammsugartips?
Ja, får vi tipsa.
Ja, dammsugaren är vår tips som jag har faktiskt anammat. Jag tänkte, vad har jag ändrat sen vi skrev boken? Och jag har faktiskt små saker, för jag är ju ganska duktig på att spara på lång sikt och ha en buffert, jämföra mina avtal. Jag gör de här stora sakerna, men några små saker då är dammsugarpåsar. Och sen så har jag också börjat köpa lösgodis istället för i påse. Jag har på något sätt haft en tanke om att det är klart att det måste vara billigare att köpa liksom bilar i påse än i lösgodis. Men det är ungefär halva priset. Så att det bästa hade varit att sluta köpa godis.
Men du kan ju slippa bakterierna om du köper en
påse. Så har jag också tänkt. Men så har jag tänkt att det är bra att ha lite. Ja, man köper det godiset.
Högt upp i
lösgodis. Skitsamma vad det för smak.
Där barnen inte når. Och det här är också alltid det dyraste. Ja. Allt som är paketerat med papper och är dyrare.
Ja, för det är typ det enda jag kan tänka mig att köpa lösgodis är just i papper. För jag tycker det är vidrigt med de där.
Sen har jag också tyckt att det är så här otroligt praktiskt med kaffekapslar. som jag ofta köper, liksom gör en eller två koppar. Men nu har jag gått över till bryggkaffe, och det är ju istället för att betala 3-4, ibland 5 kronor för de här, så betalar man ungefär 1 krona.
Det är så jädra kul att se Günthers min.
Han blir så nöjd. Han tänker att han har lärt mig något också.
Och jag kan ju verkligen, jag kan också bli, det här med dammsuga på sådana kom av en slump där, för att det var slut.
Det var slut.
Och mycket riktigt såhär, jag hittar ingen. Och jag, hur ska jag göra nu då? Ja, men det var ju lika bra att tömma ur det där. Och så insåg jag att det funkar. Så den hade jag liksom på något sätt knäckt själv. Och jag var så oerhört nöjd över det. Men sen sitter jag med Disney Plus för 129 spänn i månaden, som jag inser att jag inte tittar på 2 månader. Och då blir jag ju så här ilsk i mig. Så att det känns ju som att det kan bli ganska tillfredsställande att läsa eran bok.
Ja, men man måste ju fråga tvärt också. Günther, vad har du förändrat efter att boken skrevs? Liksom, finns det någonting där Kristina har bringat in ett perspektiv som du har tänkt så här, fan, det där kan jag nog använda, eller?
Ja.
Jag kände redan när jag ställde frågan att de var farlig.
Nej, men så här. Mina kostnader har ju stigit 50% ungefär.
Sen du träffade Kristina?
Ja, faktiskt. Sen vi började skriva boken. Ja. Men det har ju inte med Kristina att göra, utan det handlar mer om den allmänna prisuppgången i samhället och att bolånen har ökat kopiöst. Och för den som hade sjukt väl förhandlat, jag var nere på 0,62% i boränta. Och då är det klart att den procentuella uppgången, inte i procentenhet utan procentuella uppgången, den blir ju väldigt hög för mig när räntan börjar normaliseras. Så att därav så har mina kostnader stigit med
50%. Har du sparat in mer då på utgifter?
Nej. Men jag har gått kanske från en sparkvot på kanske 87% ner till 82%. Nu har jag ju...
Men du har bostad i alla fall, det har du unnat dig.
Finns. Nej, och det, finns, det är bra, det är 300 kvadrat, så det är större än de flesta har. Men det är Sveriges sist byggda mexitegelhus. Jag tror att man slutade med mexitegel på 80-talet. Men det fanns ett restat hus som byggdes då 1999.
Det kan vara Sveriges kallaste hus på vintern också, va?
Ja, det kan det vara, men det är oerhört värmeeffektivt. Men det säger inte att det är varmt, men det är oerhört väl isolerat.
Hur många grader har du hemma?
Jag har ju testat hela resan ner.
Jag orkar inte.
Vi låg på 2021 när vi började. Det var det normala när elpriset var någonting som man inte brydde sig om. Ja. Sen började sänka till 19 grader. Det som händer då är att det kommer lite gliringar ibland, inte så ofta. Och då är det bara så här, fram med en ull. Tröja eller en ullväst och sen så ett par tofflor. Sen börjar man gå ner mot 18-17 grader. Då börjar det gnällas ganska mycket. Och det är påfallande ofta som just frågan, har du stängt av värmen, kommer. Och då gäller det bara att bylta på mer. Försök sitta närmare varandra framför tvn. Investera i en filt. För det är oftast när man är still. För det som genererar värme i kroppen, det är rörelse. Så vi måste röra oss.
Ja, det har alla... säga orden investera i en filt. Men det visst väl är det ju det. Ja.
Jo, och då finns det oftast begagnade. Så går du på Röda Korset och tittar. En filt du får för 10-20 kronor. Speciellt de här ullfiltarna. För det är ingen som vill ha dem.
De kliar.
De är lite sticksiga, men de är oerhört värmeeffektiva.
Vi satt och skrev några dagar och då var din familj borta, tror jag.
Ja.
Och då satt vi och jag sa, behöver du åka hem och vara i klockan och sådär. Och du sa, nej, men jag sitter gärna kvar här för att jag har dragit ner det så jävla kallt.
Ja, det är jättekallt. Nej, men då när jag är ensam hemma, då kan jag gå ner på 13, 14
grader. Ja, du hade 13-14 där hemma.
Så det är ju kallt, men då förelåg hot om utflytt. Väskan började packas. Och då fattade jag att det är allvar.
Det kommer kosta mer.
Det är allvar.
Och då kände du att här går gränsen för en smart affär.
Så där drog jag på
från med pumpen. Jag känner ett sånt starkt behov av att bjuda in din fru och göra ett poddavsnitt med henne.
Det
liksom, hur det är att leva med en person som genuint tänker att det vore intressant. Men, så får vi höra om hon vill vara med.
Men då ska tilläggas också att det har ju gett henne stora fördelar. Nu kom vi båda från ett tidigare liv där vi skaffade barn och så träffades vi senare i livet. Och det gör ju att vi har referensramar tillbaka kring så här, vilken ekonomisk rörlighet har vi haft. Och hon har nog upplevt att hennes ekonomiska rörlighet har ökat kopiöst. Och hon har ett sparande som hon aldrig hade kunnat våga drömma om. Och en kapacitet att plötsligt kunna förverkliga någon av sina största drömmar. Gud förbjuder sig, slukhålet. Häst. Jag blir förbannad, men jag är inte engagerad i det här projektet. Men hon har köpt en häst till sin dotter. Så här, hur många föräldrar är det som så här, på marginalen bara så här, klarar att köpa en häst till sin dotter.
Men vet du vad, Gunther, då har ett spartips till dig. Ta hem den hästen, för de värmer ju, alltså det kan du sänka
faktiskt,
2 grader.
Mycket kött, mycket kött.
Nej men de, det är som ett element, vet du. De där kan du, då kan du sänka grundvärmen 2 grader till. Och hästen är, kommer
den,
värma upp det.
Och den är på lösdrift såklart, för det är billigare.
Ja, okay.
Och hästen mår bra av att röra på sig.
Det är galet inspirerande att prata med er. Och du, Kristina, du har ju också släppt böcker tidigare, så man kan gå in och söka på Kristina Salberg så finns det böcker. Och er bok, du då, Spara pengar, finns ute. Sen har du, Günther, också en ny bok, vet jag, som heter Så här blir du miljonär som företagare.
Mm.
Du får ju givetvis pitcha lite för den också då.
Ja, men en snabb pitch där handlar om att hur ska du få ut mer värden ur ditt bolag utan att behöva arbeta mer? Och hur ska du säkerställa att bolaget kan bli din framtida pension? Jättemånga småföretagare skrattar på frågan om sin egen pension när den kommer på tal. Och så säger man, bolaget är min pension. I själva verket så är det där bolaget inte säljbart om det inte vore för att du ska arbeta vidare. Och här ger vi tips på hur kan du tänka för att kunna skapa en möjlighet för en ny ägare att ta över. Och vad innebär det med olika typer av ägare i slutet av karriären? Och förbereda
sig för ett sånt typiskt tips för boken då, som man kanske inte tänker på.
Nej, men om vi tar att få ut mer av bolaget utan att behöva arbeta mer, så kan det vara att nyttja ägarlån. Att plocka ut pengar genom lön eller via utdelning är väldigt dyrt. Det kostar ofta mer än 50% för att få ut pengarna. Men om du istället lånar ut pengar till företaget, så kan du ta en ränta som just nu är provocerande hög. Och det beror på vad du kommer att använda pengarna till. Men om jag tar ett exempel. Som företagare kan gå till en bank och säga, jag skulle vilja låna 3 miljoner kronor. Och då kommer du få frågan, vad ska du använda pengarna till? Jag ska göra aktieinvesteringar i mitt företag. Det kan vara onoterat, det kan vara i noterade bolag, men det kommer vara riskfyllda placeringar. Banken kommer inte vilja låna ut de här pengarna till dig, men du ber ändå om att få ett förslag. Och sen kan de få slänga in bivillkor som gör att den där krediten har massa villkor som gör att den egentligen blir sämre. Sen tar du bort de villkoren och kopierar den räntan som banken erbjöd, som kanske är då provocerande hög. Det kan vara 14-15% till och med. Men så länge du har 2-3 underlag från olika banker som har gett dig en offert på precis det lånet som du som ägare ställer upp med till bolaget, så har du tillräckligt med underlag för att Skatteverket ska kunna godkänna det. Och jag tar inte ansvar för det här, utan det är din uppgift att stämma av med Skatteverket, och de kommer inte vilja ge förhandsbesked. Men just att ha underlag från banker som visar att du har varit ute på marknaden och sökt vad det här kostar. Fördelen med det här, det är att räntekostnaden blir en kostnad i ditt bolag som sänker vinsten och gör att du inte behöver betala lika mycket i bolagsskatt. Dessutom får du ut den räntan som privatperson, för det är du som har lånat ut pengarna. Och sen betalar du bara kapitalskatt på det, och det är 30%. Så det är det billigaste sättet att få ut pengar ur ditt bolag. Men väldigt få småföretagare nyttjar den här möjligheten. En annan är direktpension, att göra avsättningar till sig själv och sin tjänstepension. Och direktpensionen har den fördelen att du kan återta redan inbetalda premier. Och det kan vara intressant i lägen där det plötsligt uppstår ett affärstillfälle, men du har inte pengar för att göra den här investeringen, köpa den här maskinen eller förvärva din konkurrent. Men så såg du att efter 10 år hade du löneväxlat 150 000 per år, så 1,5 miljon plus avkastning, kanske 2 miljoner, finns avsatt i den här direktpensionen. Då kan du, om du är ensam ägare i bolaget och överens med dig själv, återta inbetalda pensionsrätter och därmed kunna använda pengarna för att göra den här affären. Så att man kan både äta kakan och ha den kvar.
Ja, du ser, den här boken är också värd att läsa för dig som är företagare. Ja, vi skulle kunna hålla på i 2 timmar till, men avslutningsvis så har jag en sista grej.
Ja, shoot.
Som du säger, Kristina har ju skrivit böcker tidigare. Din första bok du skrev hette
Fixa din privatekonomi.
Fixa din privatekonomi. Och det som är spännande i den boken är att längst bak så fanns det lite tips på poddar man kunde lyssna på, ekonomipoddar.
Mm.
Där var vi inte med.
Va? Varför var inte vi med?
Varför var inte vi med, Kristina?
Fanns ni ens då?
För i den här boken är vi med.
Ja.
Har vi blivit bättre bättre? Eller glömde du bort den podden du själv var med och sponsrade? Eller,
jag vet eller, faktiskt inte. Men är ni inte med den första?
Nej, alltså? Vi är inte det.
Men trots hur att länge hade ni hållit på då?
Nej, men vi hade ju hållit på tillsammans.
Ja, du var,
ja, du hade ju varit med.
Det var ju det som sa att du pushade inte ens för dig själv. Det var liksom ändå...
Ja, jag måste gå hem och kolla om det här verkligen sant. Men nu är ni ju med, som
ja,
sagt.
Ja, jag tänkte att har vi plötsligt blivit bättre? Eller,
ja. Nu har ni ju bevisat
det. Nu har vi bevisat efter 300 avsnitt.
Det var värre tvärtom, tänker
jag. Absolut. Kristina, alltså, vi känner ju varandra. Ja, men det får vi säga att
jag ja, men om man lyssnat på den här podden så vet man ju att ja. Du var ju en...
Var ju och i början där, samarbetade
men, du. Men Günther, vi hoppas ju att ni båda vill komma tillbaka. Och det får inte bli som man brukar säga så här när man och spelar padel och säger fan, vi skulle ta en lunch ihop så här. Och alla bara, fast man egentligen vet att
det blir inte
det, det kommer inte bli av, det är inget som är ute efter det här.
Nästa gång.
Men jag tänker, det kanske kan få bli en nästa gång. Får jag säga det ändå? Alltså,
det får man göra. Vill
ni komma tillbaka och prata om er ekonomi?
Absolut.
Det känns ju inte som att man, alltså du har ju timmar med tips. Jag kan tänka mig mycket du har pratat om det här. Och det är ju sjukt fascinerande och galet roligt.
Nej, och vill man ha ytterligare tips, jag har försökt samla genom alla intervjuer som jag gjort och poddar jag varit med i och i tv-inslag, så jag har försökt samla de tipsen och sen så skriva små artiklar, så där finns det på sparadkrona.se. Så där publicerar jag med hjälp av några studenter som gör det här som ett studentprojekt.
Vad roligt, de är billiga tips. Också att betala.
Ja, till och med gratis i de flesta lägen. Det gillar jag. Sen så ger jag väldigt mycket av min tid och uppmärksamhet.
Ja, det är ingen som betvivlar att du är rädd för dig.
Men för dig som lyssnar, om du inte redan har gjort det, bege dig ner till närmsta bibliotek, för där kan du nämligen låna boken gratis.
Precis, och
boken,
det är ett av tipsen.
Och boken heter...
Spara pengar, experternas 323 bästa tips.
Ja, wow.
Stort tack.
Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack.
Podplay.